Ja, hej och välkommen till Ändrar Småland avsnitt 115. Datum för inspelning är den 15 april. Och med mig har jag ju Robert. Hej på dig, Robert.
Tjena, tjena.
Och så gästas vi av Hampus Majala idag.
Hallå.
Allt bra med er?
Jo då, man har väl börjat återhämta sig.
Gött.
Från vad får ni väl vita lite längre fram, tänker jag.
Det tänker jag också. Men vi kan säga så mycket som att Hampus tycker om att köra bil.
Mm, det är roligt. Åka tunnelbana är också kul.
Ja, det är alltid kul. Men innan vi går in på det så... Ja, vi går in på Hänt i nästet. Och då har vi haft månadsmöte den 6 april. Och jag kan väl köra lite kortfattat om det. Vi började ju med aktivisttest där på morgon.
Hoppade du 5 meter då?
Jag är inte så jag hoppar inte så högt.
Alltså,
eller långt.
Hade inte du stålhetta på dig?
Jo, det är klart. Jag hade för fan arbetsbyxor på mig.
Ja, det förklarar väl varför du inte hoppade 5 meter då.
Ja, du menar för att jag är manligare än alla andra.
Ja, jag tänkte mer att skorna tynger ner det. Manligheten går väl kanske det.
Men i alla fall, sen åkte vi ju till lokalen där vi startade månadsmötet. Och där hade vi ju lite... Jerry Olsson hade väl föredrag.
Ja, det hade han.
På just ämnet träning.
Mm. Väldigt intressant föredrag, måste jag säga. Och ja, väldigt lärorikt och övergripande föredrag. Så han pratade ju om dels träning, men också glidde han ju in lite på kost och sådär. Så väldigt intressant. Och någonting som jag ändå skulle säga passar alla. Den som kanske inte är så erfaren när det kommer till träning. Men jag tror också att den som tränar väldigt mycket kan också lära sig någonting nytt. Så det var väldigt intressant. Och han är ju väldigt aktiv när det kommer till träning. Den som har sett någon bild på honom någon gång ser väl det. Eller som har sett den i verklighet för den delen.
Jo, men precis. Sen... Ja, vad fan var det mer som hände under dagen? Vi käkade ju efter föredraget, vet jag. Sen...
Ja, så smiddes det väl planer?
Jo, men precis. Mycket mer än så hände det väl egentligen inte. Men det var ju fullt tillräckligt. Men Hampus, du kan ju få berätta vad det är du har återhämtat dig ifrån.
Ska jag börja? Ja, man... kan väl säga så här då att dagen började ju fantastiskt tidigt. Som det alltid gör när man ska åka väldigt långt. Och man ska samlas förhållandevis tidigt. Vi hade ju en liten klassresa upp till Stockholm i söndags. Så söndagen den 14 april. Och det var ju mörkt. Och ruggigt när vi började åka. Det som utmärkte den här dagen, det var ju regn. Och regn. Och mera blåst och regn. Och David han satt ju bara och sov hela vägen. Inget jätteovanligt. Och så fort man... Det första som hände när vi kom in till själva Stockholm då. Det var jag fyllde på att smälla med en turk. Han var väl säkert grovt haschpåverkad. Och skulle svänga ut då och byta fil. Precis framför utan att blinka eller någonting då. Så han höll ju på att klippa i röven helt enkelt. Så det tog ju inte så där jättelång tid innan olyckan nästan var framme. Men till själva dagen då så hittade man ju på lite olika saker just den här dagen. Vi hade ju en minnesceremoni och kransnedläggning för Gösta Hallberg Kula. Och sedan så hade vi även lite allmän sightseeing i Stockholm. Så ja, vi vandrade runt lite i centrala Stockholm. Tittade på slottet, Sveriges riksdag och lite sånt där. Anledningen till att man befann sig i Stockholm, ja, själva innerstaden då, det var ju just för att manifestera mot NATO. Och det här påskrivningen av det här kontraktet och det här försvarskontraktet eller vad det nu är för någonting. Jag har inte följt det där så jättenoga själv. Men det kanske du har bättre koll på, Robert. Har du insatt NATO-frågan?
Jaha.
Även om du inte var med i söndags. Har du följt nyheterna?
Ja, nej, jag gör fan inte det. Jag blockerar alla nyheterna och försöker återhämta mig från all jävla skit som händer i världen.
Ja, okej. Okay. Nej, jag tänker väl också som så att Neste 1 kommer väl också släppa en rapportering om just den här dagen på motståndsrörelsen.se. Så man kanske inte ska spoila allt för mycket, utan att man går in där och läser också. Det kan ju vara så att de har hunnit släppa den här artikeln innan radioprogrammet släpps. Eller så kanske det inte har det. Så den som lever får väl se, helt enkelt. Men vi har ju åkt tunnelbana i alla fall. Och vi har åkt bil.
Ja, det har vi ju gjort.
Ja, och så har jag fått prata med en alkis på tunnelbanan.
Ja, det har du också fått gjort.
Ja, det fick jag göra. Han var ganska dragen. Jag blev faktiskt lite förvånad, för jag trodde de var ganska strikta med sånt där. Att man inte fick vara alltför alkoholpåverkad inne på tunnelbanan.
Ja, nej, tydligen
men,
inte.
Men inte i hans fall, uppenbarligen då. Han kommer säkert inte komma ihåg att han har träffat mig överhuvudtaget. Men jag minns det.
Ja, jo, dina kamrater minns också att du pratade med honom.
Ja, precis.
Så, nej men, det mest spännande som hände mig i tunnelbanan, det var min fina konversation med en kamrat om det här, hur man ska stå i rulltrappan till tunnelbanan.
Mm. Man ska stå bredbent till mitten.
Ja, alltså jag har ju bestämt mig för att det kommer ju bli bredbent i mitten här dagen efter.
Ja.
Men tydligen ska man ju inte stå på vänster sida i rulltrappan, utan du ska stå på höger sida. För vänster sida då ska du kunna gå förbi.
Ja, men precis.
Så
men
min lösning är ju att stå bredbent i mitten.
Ja, det är väl ändå en form av samhällstjänst, tänker jag. För folket i Stockholm är väl tillräckligt stressade. Så därför så kanske det ger lite möjlighet till stillsamhet och reflektion då, när du står bredbent i mitten där på rulltrappan och blockerar alla andra som är lite stressade i sin vardag. Så, och det är väl en god igen.
Jo, men precis. Och sen fick jag ju reda på det här att stockholmare tycker inte om det här, lite som vi som är lite bonigare av oss är vana vid. Det här just att, ja, men möter du någon på stan så kan du liksom bara hälsa.
Mm.
Ja, men ifall någon hälsar på dig på stan så hälsar du ju tillbaka. Men det är ju inte ohövlig.
Nej.
Det fick jag reda på att det gör inte stockholmare. Utan det är ju i princip som att ställa sig och skjuta deras katt eller någonting framför dem.
Ja. Ja, så är det att bo i en stor stad.
Ja, så jag har ju konstaterat att jag ska åka upp till Stockholm bara för att hälsa på folk.
De enda som hälsar på varandra i storstäder och går fram och pratar med folk, det är ju knarklangare. Men det har jag lärt mig, jag har inte berättat det i den här radion. Vi var iväg i Helsingborg på lite galej. I alla fall så var jag ute på puben där på kvällen. Och vad heter det? Ja, så var det ju några personer, så vi gick från en pub kanske till en annan pub. Så här, då var det alltid några personer som hängde på liksom, så här, till samma ställe då. Och då ska man ju vara trevlig. Så man försöker alltid vara då liksom, så man skulle gå fram och prata med de här personerna. Så går vi fram och bara, tjena, ni här. Och det första han säger är han, säljer du tjack eller? Har du tjack eller? Jag bara, nej, jag har inget tjack. Vadå då liksom? Ja, men har du tjack eller? Jag köper tjack av det eller? Då trodde han ju att jag var liksom en knarklangare då. För att jag gick fram och var trevlig och pratade med
honom. Ja.
Det är typ den mentaliteten de har. Det är säkert likadant i Stockholm.
Ja, men det var det säkert. Eller så är det väl lite mer det här att i storstäderna så är de ju så jävla, vad ska man säga? Alltså de är ju så jävla egna av sig. Det är liksom, du går där med din telefon och är i din egna jävla bubbla. Och sen går det ju inte att komma ifrån att folk ifrån storstäder tänker ju att folk ifrån storstäder är störst, bäst och vackrast.
Mm, så är det nog.
Så du vet då ifall det kommer något, så som Hampus, en skitig bonna pojke från Småland och hälsa på dem. Du vet, det går sig ju inte an. Det är ju klassskillnad.
Nej. Jo, men det är väl det. Smutsiga bönder. Nej, men
nej, så det tycker jag att vi ska göra någon härlig, Hampus. Vi åker bara upp och hälsar på folk.
I Stockholm?
Ja.
Mm. Ja, varför inte? Det kan väl vara trevligt.
Ja, man kanske gör sig lite nya vänner.
Ja, det är ju inte helt omöjligt. Det fick man ju nu synast. Vi var uppe här då. Så det är väl inte helt omöjligt att vi kan skaffa lite Stockholmsvänner på fritiden. Då är det inte kamprelativt. Men för att summera söndagen så kan man ju säga att det var ju egentligen en heldag med aktivism uppe i Stockholm. Och det är ju alltid trevligt skulle jag säga att komma iväg och gästa andra nästen på deras aktivitet. Se lite hur de arbetar och så vidare. Så är det ju också fantastiskt roligt att träffa kamraterna också från de andra nästerna. Så jävligt roligt. Vädret kunde varit lite bättre. Men ja, man får ta det som det.
Jo men precis. Finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder eller vad är det man säger?
Eller dåliga människor, jag vet inte.
Finns inga dåliga väder, bara dåliga människor, ja.
Ja.
Ja. Nej, men det köper jag. Nej, men vad fan, vi kan ta en låtpaus. Och Hampus, välj en låt.
Ja, skulle vi köra Eddie Medusa eller?
Alltså, tyvärr, men jag vill inte göra Robert så glad idag.
Alltså, har han suttit och väntat på det här nu i flera år? Men då får vi väl göra Robert lite besviken då. Då får vi väl lyssna på Dårarnas paradis av Blå brigaden.
Ja, men det låter bra. We'll be right back.
här på NR Småland. En del av Nordisk Radio.
Ja, då var vi tillbaka efter låtpausen. Då går vi in på segmentet Smålands nyheter. Och vad ska man säga? Det har varit skottlossning i Växjö. Stort polispådrag i natt. Det var artikeln ju publicerad söndag i söndags. Klockan 9:10. Vi kan väl, det är en så jävla kort artikel så vi kan väl likväl läsa det som står. Sent på lördagskvällen larmades polisen om en skottlossning på en innergård till ett bostadsområde på Araby i Växjö. Flera personer som var ute i området ska ha hört höga smällar och polisen har hittat skotthål i ett träd och tomhylsor på marken vid Nydalavägen. Polisen har upprättat en anmälan om grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan. Polisen har spärrat av området och under söndagen ska en brottsplatsundersökning genomföras. Polisen har gjort en del kontroller på personer som befann sig i området men ingen är gripen och ingen person är skadad. Och sen står det polisen vill komma i kontakt med personer som sett eller hört något i samband med skottlossningen. Man kan lämna uppgifter via polisens hemsida eller via 11414. Det är allt som står.
Ja, jag har ju lite tankar om det där. Det är just det typ att man hittar lite skotthål i träd. Så känns det ju typ som en vapenaffär. Alltså att det är någon som ska köpa en pistol och så vill han ju provskjuta den naturligtvis. Så det tar någon smäller några skott i träd och sen så av den funkar det. Jag köper den. Det som är lite skrämmande är att man gör det så öppet ändå. Liksom folk som är ute och ränner och hör det här. Liksom, varför ber man sig inte iväg typ till en skogsdung i alla fall någonstans liksom, som är lite enskilt. Men det verkar som att man skiter i det liksom, utan man bara kör på.
Jag tänker att de för en gång skulle ha siktat och att inte skotthålen är utspridda över en radio på 30 meter som det brukar vara när de skjuter på
varandra. Alltså jag vet inte, det var ju några år sedan nu. I alla fall körde i Växjö och på ett ställe som man passerar typ varenda jävla dag. Liksom. Man tittar inte så jävla noga på skyltar och sånt då, men då tittar jag på en stoppskylt och ser jag helvete, det är typ 8 skotthål i den jävla stoppskylten. Då är det liksom någon där som har stått och bara brassat på en jävla stoppskylt liksom mitt inne i Växjö med en pistol. Det har ju hänt tidigare, sen så tänker jag liksom att nu det blir mer och mer vanligt för de skiter i om folk hör eller ser liksom, för det, polisen gör ju ingenting ändå. Det är ju liksom ingen som vågar gola ner de här snubbarna då som har gjort den här vapenaffären troligtvis. Och sen likadant så det blev reaktionen i media också större nu efter det här mordet på han, den där pappan till den där 12-årige pojken.
Mm.
Och sen för man har ju sett mycket nu, det har ju blivit lite följdartiklar på den här nyheten också, så här folk som bor i området och som har uttalat sig om att liksom, vi kan inte bo kvar här, vi kanske måste flytta och sådana grejer då. Det blev liksom så här, detta har hänt förr men nu kanske det sker ofta, och sen likadant blir det ju färgat av allt som händer i Sverige. Allmänheten tar ju det på ett större allvar. Det här dödliga kriminaliteten kommer liksom närmare på Svensson, om man säger så.
Jo, men så är det väl. Och den här utvecklingen som har blivit, den har väl mer eller mindre gått spikrakt uppåt. Så det är ju inte någonting som sker ända där borta, om man säger, utan det blir ju mer och mer påtagligt.
Jo, det är ju så.
Alltså, nu tänker jag faktiskt citera Robert här. När vi höll på att planera för den här nyheten. Så nu är du Robert, blir du kändis. En helt vanlig vapenaffär i den nya Svedistan. Typ som att köpa en Volvo på Blocket.
Ja, men jag tror det ligger till på det sättet, om jag ska vara ärlig. Liksom. Och att huset, som man i alla fall kallade det för, de skiter ju helt fullständigt i allt liksom så här. De gör som de vill ju. Det är de som är kungarna nu liksom. Det vet inte om det är polismyndighetens liksom så här kovgrillningar och sånt som har fått dem att slacka till på det här viset liksom.
Jo, men det är det. Sen blir det väl inga.
Jag tänker mer på typ så här, det här terrorattentatet i Ryssland där de gick in och sköt ihjäl en jävla massa folk. Och sen är ryska då motsvarigheten till svenska polisen får tag i de här snubbarna, så typ försökte de få den ene till att snacka, och när han inte snackade så skar de av han örat liksom och tryckte in i truten på honom. Det är lite skillnad så.
Jo, men det är väl den. Och det är ju alltså det svenska rättssystemet är ju inte anpassat för ett visst klientel av människor.
Men typ, tänk att komma från den bakgrunden då, liksom att du vet det, att ställer du till att då i exempelvis Ryssland så går det åt helvete för dig. Och så kommer du till Sverige liksom och högrillar någon kov och försöker bli din kompis. Och det tror fan att då bryr du dig inte längre ju. Sen förespråkar ju inte jag att polisen ska vara stenhård. Jag vill inte ha något, någon polisstat liksom. Men alltså de människorna som kommer hit, de har ju varit med om mycket, mycket värre. Och så kommer de hit och så är det Lattjo Lajban. Och då blir det ju på det här viset liksom. De kan stå helt öppet och skjuta med en pistol och de bryr sig inte.
Jo, och sen är det ju tyvärr också så att när politikerna liksom ska hålla på med sin symptombehandling av det här problemet. Så är det ju tyvärr så att det spiller över på Svensson också. Så det är ju inte bara riktat mot de här typerna av importerat klientel. Och då får man ju det här maktmissbruket och annat som systemet gladligen svingar mot svensken. Det är ju visitationszoner och avlyssningar och allt vad fan det nu är för något. Strängare straff och så vidare.
Men jag, alltså det är typ som jag så passerade typ Dalbo och Araby där. Och då var de ju högfärd med att montera upp en ny kamera i området liksom. För att kunna se vad som händer då, liksom, så det kryper ju närmare in på. Och det kommer ju vara systemets lösning på de här problemen. Det är ju inte typ att göra sig av med de som skapar problemen, utan det är ju liksom att hitta de här låtsaslösningarna då, som kameror, övervåld, mer befogenheter till polismakten och såna här grejer då, liksom. Det är det som kommer hända. Och den här nyheten är ju bara liksom det är bensinen på elden liksom. Och staten kommer få som de vill liksom. Det kommer bli en polisstata om, jag vet inte, vad kan det ta? Tror du det tar 20 år?
Ja, det går nog kanske fortare skulle jag tro. Och det är ju så, alltså politikerna säljer ju in det här till svenskan liksom under jubelrop mer eller mindre. För den vanliga svensken tänker ju det att men det här är ju jättebra. Och har du bara rent mjöl i påsen så är det ju helt okej. Liksom. Men problemet är ju det att implementerar man såna här grejer så är det ju så att ger du staten mer makt så kommer ju inte staten släppa ifrån sig det här alltså hur som helst. Sen, utan det är ju någonting som, man brukar ju säga det är frihetens träd vattnas med blod. Och det är ju det som krävs här. För att komma ifrån såna här grejer.
Men var det också någon amerikan som sa det att byter du ut din frihet mot säkerhet så förtjänar du inget av det?
Jo, jag känner igen det.
Och det känner jag ju ändå att det är ju ett ordspråk som är så jävla sant liksom. Och här gör ju gladligen svenska folket att de byter ju bort sin frihet mot en falsk säkerhet då. Mm.
Jo, det är precis det som händer.
Men vi bor i ett land där man kan köpa vapen som man köper bilar på Blocket då. Samtidigt som att vi får inte gå med en kniv i fickan liksom.
Nej.
Det är ju Kalle Anka. Det är Ankerbockare.
Jo. Så vad är då lösningen, Robert, på det här problemet?
Ja, det är ju att skicka hem de som skapar problemen. Det behöver inte vara så jävla svårt. Sen så sker det ju sådana samtal också. Alltså man ser ju de strömningarna typ med återvandring och sånt. Men det tror jag är mer som en säkerhetsventil. Alltså man pyser av övertrycket lite där. Jag tror aldrig att det är någonting som på allvar kommer implementeras i Sverige. Jag skulle bli väldigt förvånad när det står tidningsrubrik att de har liksom börjat skicka hem folk på löpande band. Liksom. Det tror inte jag på.
Om vi säger att vi har någon lyssnare som lyssnar på det här då. Vad skulle den lyssnaren kunna göra för att få skutan åt rätt håll, Robert?
Ja, nu är jag ju partisk. Men jag får ju säga det att du får gå med i Nordiska motståndsrörelsen och så får du faktiskt engagera dig. För att vi är väl de som är de enda som talar klarspråk. Om man säger så, så tycker vad man vill om oss och vår politik. Men så ligger det till. Det är ju faktiska omständigheter. Liksom. Jag lyssnar man väl inte på den här podden om man inte är med på vår sida, tänker jag. Så att, jag vet inte, sitter du och lyssnar på den här podden och inte är med i motståndsrörelsen, gör du fel.
Ja, kampen kräver ju mer än ord. Det behövs ju lite handling i det här jävla landet också.
Jo, jag pratade faktiskt med en gammal jobbarkompis om just det här då. Han var inne på samma spår, liksom, att det är ju för dålig sammanhållning i det här samhället och att händer det någonting så är det ingen svensk som gör någonting. Och vi kom ju fram till det att liksom, ja, det är för dålig sammanhållning. Hade man varit ett gäng svenskar med samma åsikter och samma inställning och liksom gått och slagit ner en jävla pedogubbe eller vad fan som helst liksom, så hade man ju troligtvis mest klarat sig. Men som det ser ut i samhället nu, när vi har så dålig sammanhållning som vi har, så att då är det folk som får agera egentligen på egen hand, och då kommer man ju bli ditsatt av någon. Det är ju alltid någon som kommer gola ner det liksom. Vi behöver mer sammanhållning i samhället så att vi kan bli svenska gäng ute på gatan istället. Så svensk gängkriminalitet då, fast på rätt sätt. Mm. Och det var ju ingen uppmaning till våld, utan det var ju mer, vad heter det, ja, inget våld.
Sen är det ju också så att alltså, alla de här grejerna liksom, det börjar ju med individen själv. Så sitt inte och vänta på att någon annan ska göra någonting eller att någon annan ska agera. Utan gör det själv i sådana fall. Det är där det börjar.
Ja, men alltså och, liksom prata med vänner och kollegor och liksom vara ärlig med dina åsikter och säg som det är. Liksom, de håller ju med dig till 110%. Sen är det ju alltid en berörings... Liksom, svenskarna har ju blivit itutade i så många år liksom, att allting som har med ska man kalla det liksom, jag avsaknar ett bättre ord, vit makt liksom, eller så här, alltså att vi har ju också ett värde och vi har också rätt att försvara oss liksom, sådana grejer, det är ju tabubelagt ju, så att även om någon sitter på samma åsikt som du gör, så har de ju blivit lärda att det är fel, och då blir det ju lite det här nytänket liksom, om ni har läst George Orwell.
Jo, jag förstår vad du menar, och så är det ju. Det är ju så i samhället att det är ju förvånansvärt många personer som håller med den, kanske inte om allting 100% hela tiden, men väldigt mycket. Och bara folk får en kanske att till och med att de bara känner till att du har vissa typer av åsikter, eller om du ändå initierar någon form av samtal med dem, så kommer det att släppa lite. Och de kommer ju berätta mer om vad de tycker och tänker om saker. Så man ska ju inte gå runt och känna att man är helt isolerad i sina tankar. Att det inte finns någon annan som tänker likadant som man själv. Så är det ju inte. Men det är ju det. Man får ju inte yttra sig precis hur som helst idag. Men motståndsrörelsen är ju det bästa alternativet när det kommer till att liksom få utlopp för sina idéer och sina tankar och så vidare. Och att faktiskt organisera sig. För här finns det ju personer som tycker och tänker som du gör.
Precis så. Men ja, vi ska ha en låtpaus till också så småningom. Har vi någonting mer egentligen som berör nyheten, tänker jag?
Nej, det tror jag inte. Det är det Medusa nu, eller?
Nej. Nu har jag faktiskt världens låt här. Det blir motståndssånger, mannen med facklan.
Mm. Ja, men den är bra.
Ja. Passa lite in på det vi snackade om också. Så.
Du förvånas att jag med en fackla står, istället för att med strömmen går. Du förvånas att jag en banderoll genom gatan bär, och att jag vågar säga som det är. Min fackla lyser för tusenden man som inget arbete finna kan. För alla män och kvinnor utan hopp så finns jag här, vars framtid vika åt statens begär. För det lyser jag upp denna natt, det som alltid slavat tyngda utav skatt. Som tack står det nu arbetslösa, nu när allt skärs ner, när allt finns maximerat behövs det inte mer. Jag står här för arbetan utan hopp, vars rätt till arbete nu har glömts bort. Vars insats en gång byggde upp välståndet i vårt land, för han hållde jag facklan i min hand. alla mörka hör tränger mitt ljus. Långt in i korruptionens hus, när det som styr bestämmer om vad som är oss ska ske, bländar jag med facklans sken. Jag lyser för det blinda som ej kan se, att vägen det har valt, ja den är fel. Det som planerat sönder framtiden på bekostnad av allt fler arbetslösa som varken tack eller lön får se. Så att ingen mer ogenerat säga kan, allt detta går mig ändå inte an. Även om det imorgon kan bli deras tur, därför bär jag facklan i er och skur. Att ingen behöver stå rolig och kall, för att det är fel mans fickor hamna skall. Att svensken vaknar upp och ser vad som har hänt med hans land, tills dess så bär jag facklan i min hand. Tills dess så bär jag facklan i min hand. Tills dess så bär jag facklan i min hand.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Ja, då har vi tillbaka efter låtpausen. Och då går vi väl in på segmentet Roberts djur och natur.
Jajamän. Och idag blir det mest natur och inte så jättemycket djur. Och jag var ju tvungen att gå in och kolla så att det inte var ett aprilskämt. Precis innan radioprogrammet. Så det bara slog mig då liksom att det här stämmer inte överens med vad jag har upplevt i alla fall. Men man skriver då att aldrig tidigare har meteorologisk sommar konstaterats i Sverige så tidigt som i år. Det har varit en tid med starka rekord, skriver man. Världen upplever den nionde månaden i rad med en temperatursnitt över 1,5 grader högre än förindustriell tid. Och på en plats i Västerbotten konstaterade SLUs mätningar att vintern blivit hela 58 dagar kortare på 40 år. Nu har ännu ett rekord slagits i Sverige och det är extremt tidiga vårfåglar som skvallrade om detta redan förra veckan. SMHI meddelar att svensk väderhistoria skrevs under lördagen den 6 april 2024. Det som skett då är att SMHIs station i Malmö, Kristianstad och Karlshamn haft 5 dygn i rad med dygnsmedeltemperatur på minst 10 plusgrader. Det innebär att villkoret för meteorologisk sommar uppfyllts och det är rekordtidigt den 6 april. Man skriver att detta är det allra tidigaste ankomstdatum för sommaren som observeras i Sverige med statistik från slutet av 1800-talet. Det tidigare svenska datumrekordet i detta avseende var den 10 april och hade mer än 100 år på nacken. Så tidigt var sommaren anno 1906 i Kristianstad i Skåne och Växjö i Småland, skriver SMHI. Fler rekord kommer. Efter 1906 är det 1989, 2007 och 2009 som har haft tidiga sommar 11 april. Och SMHI påpekar att i takt med att den globala uppvärmningen skenar så kommer troligtvis ytterligare rekord att slås. Förutom tidigare somrar så blir det allt vanligare att södra Sverige inte får någon meteorologisk vinter överhuvudtaget. 2023 var det inte mindre än 12 mätstationer som gick direkt från höst till vår. I snitt anlände våren nu 2-3 veckor tidigare än under perioden 1961-1990. På Gotland till och med 4 veckor tidigare, skriver man. Jag vet inte, alltså, visst har årstiderna liksom smält ihop lite, men jag tycker att i så fall har det varit en evig höst. Jag känner ju inte att sommaren i år var tidigare än något annat år.
Nej, jag håller faktiskt med dig.
Samtidigt så liksom, vi hade ju ett rätt så rejält väderomslag här rätt så nyligen när man steg upp på morgonen och tittade ut genom fönstret. Alla hade bytt till sommardäck typ. Och så låg det, jag vet fan, typ 10 cm snö.
Mm.
Och sen snackar man om, vad heter det, global uppvärmning och sådana grejer liksom. Men jag menar, jag har ju pratat med folk som har sagt att på 60-talet så hade de ju gröna vintrar. Alltså de gick och klippte häckarna mitt i vintern.
Mm.
Så att jag menar liksom, allt går ju i cykler och liksom så här, jag tycker inte det är så konstigt att det blir varmare ute heller. För vi går ju fortfarande ut ur en istid. Det borde ju bli varmare.
Jo, och det är ju precis som du säger. Jag menar, det går ju i cykler. Om perioder då det är varmare och kallare. Men det är väl standard idag. Det följer väl det här narrativet liksom, att så fort det är några grader över i snitt, om man säger, mot vad det har varit tidigare, så är det den globala uppvärmningen och så vidare. Men skulle det bli en riktig vajavinter med 30 minus liksom, då skulle man ju inte prata om den globala uppvärmningen precis.
Det känns ju mer typ som mitt synsätt, så är det så här typ att avvikelse då liksom, när det helt plötsligt wow, nu var det varmt när det inte skulle vara varmt, så ser jag det liksom, ja, men det var ju liksom en enskild händelse. Medan att nu då för tiden, så fort det blir då smällkallt, som man inte räknat med, så är det en enskild händelse istället då liksom.
Mm.
Det beror ju på hur man ser på saker och ting och hur man väljer att se det.
Jo.
Sen har ju inte jag något emot att det blir lite varmare faktiskt. Inte.
Nej, jag håller faktiskt med dig då.
Jag kan tycka det är rätt trevligt att stå på ett eldpass utan att frysa röven av mig.
Ja.
Men sen så, det var ju något snack om att älgarna tyckte inte det var så trevligt att det blev varmare heller då. Jag vet inte.
Nej, då kanske jag jagar antilopes mot.
Ja, kan bli så.
Ja.
Det är ju ingen mening att väcka mammuterna till liv om det ska fortsätta på det här viset.
Nej, kanske få jogga som en nopp liksom.
Ja, jo, det har vi ju gott om. Så vi har. Och när det blir varmare ute så förlängs ju jaktsäsongen på dem då, kan vi säga.
Ja, precis.
Så är det. Det var väl egentligen det hela på mig den här kvällen egentligen. Och jag hade hoppats på lite hårdare diskussion här, men det... den uteblev liksom.
Den uteblir totalt, kan jag tala om.
Kan inte du vara lite agitator, David, och gå tvärs emot och tycka att det är hemskt att det blir varmt?
Alltså, jag tycker ju att det är hemskt att det blir varmt. Det är ju det som är det sjuka. För jag dör.
Vad är det hemskaste med att det blir varmt? Är det att du får mer tårbira liksom? Eller
Nej, det är det att jag totalt dör. Jag blir ju helt utslagen på sommaren.
Man kan inte ställa ölen på balkongen längre liksom. Den är bara fesiummen. Såna grejer.
Ja, men kan man inte dricka fesiummen öl när man inte kall?
Men jag tycker liksom att fesiummen byggs varm är bara minus 20. Men nu då när det är det här globala uppvärmningen och det, så är det då den kalla ölen kommer till rätt. Är det inte så?
Nej. Och det här är ju en diskussion som Hampus inte kommer att haka på oss på i alla fall.
Nej, det är det inte.
För Hampus är en duktig nykterist.
Ja. Alkoholen är gift. David.
Vad sa du?
Alkoholen är ju ett gift, David.
Ja, men det är i princip allt du äter i dig.
Jag känner inte det också lite som det här klimatet, det beror på hur man ser det. Jag kan ju säga så att öl kan ju vara en väldigt fin inspirationskälla.
Okej. Ja, det kanske det är i måttliga mängder.
Ja, det är bättre det än att dricka absint som man vann gjorde jag
vet inte hur inspirerande det är om man häver i sig och så ligger man avslagen i ett dike och har skitit ner sig och allt möjligt.
Ja, men är man typ 20 plus, Hampus, så gör man inte sådana grejer. Det är ju för småbarn liksom.
Okay.
Nej, men alltså, om vi ska komma in på det här med att det blir varmare. Alltså, jag har jävligt svårt att tro att det kommer bli varmare.
Ja. Men alltså, jag är fortfarande helt inne på det här spåret. Det har man ju pratat om tidigare. Att vi är ju fortfarande på väg ut ur en istid. Så det är inte så jävla konstigt att det blir varmare liksom. Det kan man skylla det på vad man vill. Men så är det ju bara. Och jag skulle vilja säga så här att jorden, när den rör sig runt solen, den banan ser ju inte identisk ut hela tiden. Och jag skulle vilja säga att en liten förändring i den banan, exempelvis att vi kommer lite närmare solen, gör nog en större förändring på jordens klimat än alla utsläpp som vi håller på med.
Mm.
Så jag menar liksom, i min värld så är ju våra utsläpp från fossil förbränning liksom en piss i Nilen liksom, jämförelsevis mot om jordens bana ändrar sig lite mot solen, och det gör den ju.
Jo, och det är ju det, alltså går man tillräckligt långt tillbaka så var det ju nästan alltså tropiskt klimat här uppe i Norden, mer eller mindre. Och vattennivåerna såg ju helt annorlunda ut. Och det, jag menar, då var det ju flera tusen år innan någon industriell revolution. Så,
men alltså, vill man plocka på sig den här lilla foliehatten då, som vi inte får göra detta radioprogrammet, men om man nu gör det ändå... Så finns det ju beskrivet av osäkra källor att exempelvis Nordpolen var ju utan is Och hade ju ett mycket, mycket varmare klimat än det har idag. En gång i tiden.
Mm.
Och det ska ju vara i så fall under mänsklighetens historia också. Så det är ju inte en fruktansvärt stor tidsrymd vi pratar om heller ju.
Nej.
Så att jag menar att klimat går i cykler, det är jag rätt så jävla övertygad om. Sen så kommer det naturligtvis ställa till problem för mänskligheten på olika sätt liksom. Så är det ju. Men vi är ju jävligt duktiga på att anpassa oss, och de som inte kan anpassa sig, de dör ju ut ju.
Jo.
Då är ju naturens lag.
Och det är helt rätt.
Ja, rätt och rätt liksom. Men det kan man ju ha olika ställningstaganden till, men alltså det händer ju. Det är ju vad det är. Det är ju ingenting vi kan ändra på.
Jo, det är ju, alltså naturen tar ju ingen hänsyn till om det är rätt eller fel. Naturen gör ju som naturen gör.
Ja, precis. Om man tror det är ju rätt.
Den är ju bara... en annan sak är ju hur man använder det här med klimat och sånt som liksom ett maktmedel för att styra saker och ting. Typ som att förtrycka vita länder som är industrialiserade liksom.
Jo, ja, men vi kan ju ta som ett exempel där. Jag vet inte om ni har följt det här med den senaste om att man inte får elda i trädgården längre.
Ja, precis. Det är ju ett jävligt bra exempel faktiskt.
Det är ju en sån grej. Och bakgrunden till det här då, för de som kanske inte känner till det, så kom ju EU med något form av direktiv då i samband med, ja, det började väl gälla här nu vid årsskiftet i alla fall. Men då var det ju att EUs medlemsstater ska främja naturen då efter sina förutsättningar när det kommer till diverse biomaterial och sånt där då. Men sen har man väl då också i Sveriges riksdag, som man har en viss tendens till att göra, också övertolkat det här direktivet då. Och då har man ju klubbat igenom det här att man inte får elda biomaterial, det vill säga grenar, kvistar, löv och sånt där på sin trädgård längre, utan att man då istället ska bryta ner det här då genom kompostodling och annat. Sen kan ju kommunerna lämna dispens för det här. Men det är ju en sån här idiotisk grej egentligen. Att man
det är ju ett maktmedel som man använder sig av. Man liksom förtrycker ju den svenska befolkningen på ett sätt liksom. Alltså, jo, men du ska lyda, och gör du inte det så kommer vi straffa dig liksom.
Jo, och det är ju ett sätt att ta ifrån folket deras friheter liksom. Och det finns ingen som skulle kunna sitta och argumentera för att det på något sätt skulle vara dåligt eller skadligt för naturen liksom att elda upp sitt trädgårdsavfall. För den här koldioxiden, om man säger, den är ju förbunden i trädet. Så det är ju samma koldioxid egentligen som du släpper ut i naturen igen när du eldar det här biomaterialet. Och sen är det ju också så att eldar du på en plats till exempel, eller om det brinner på en plats, så är det ju så att det ger ju näring till jorden som gör att det växer bättre.
Alltså det här är ju bara ett bevis på att styrande makter är dumma i huvudet och försöker kontrollera folk.
Jo, sen är det ju också, jag menar, det där äter ju också in på våra traditioner med ju. För nu ställer det ju till det när det kommer till exempel majbrasor. Det är ju en tradition med väldigt, väldigt långa anor här uppe i Norden. Men lämnar då inte kommunen dispens för det här? Nej, då får man ju inte göra några majbrasor eller.
Alltså det är ju sinnessjukt. Alltså vill jag elda i en jävla tunna hemma, så eldar jag i en jävla tunna hemma. Det ska de ju ha jävligt klart för sig.
Jo. Så jag menar, det är ju den här idiotiska, den här rådande idiotin liksom när det kommer till makthavarna som är så verklighetsfrånskilda. Och det följer ju samma spår som det här med tag att de skulle förbjuda vedeldning och allt vad fasen det var, för att alla ska vara beroende av staten på lika villkor. Det är ju jättesjukt. Eller som den här rasistiska boken om hur man, vad var det, klöv och staplade och eldade med ved. Det var ju också hemskt.
Ja, alltså det är ju bara sjukt. Men jag tänker ju det liksom, att fortsätter de hålla på så där, så kommer vi ju snart ha en typ bonläppsstat som gör allting för att skjuta regeringen liksom.
Jo, det är ju det. Fortsätter de att putta allt för mycket, så kommer ju folk tröttna till slut. Får man ju hoppas i alla fall att folk inte bara liksom sväljer det där.
Ja, nej, alltså jag hoppas ju att staten skjuter sig själva så hårt i foten så att hela foten trillar av. Det Jag menar, borde man inte förstå, för nu kanske jag hamnar på lite sidospår. Men det var ju någon nyhet här för några månader sedan om att de hade hittat kokain på en toalett i riksdagen.
Ja.
Mm. Jag tycker väl att svenska folket borde väl fundera redan där vad fan det är för jävla folk som sitter där.
Jo, jo, men de är ju, alltså de är ju som de är, de lever ju i sin bubbla liksom, och de lyssnar ju på vad de andra politikerna säger och hoppar efter i samma grad. Sen sitter de ju där liksom, jag menar hälften av de där politikerna dyker inte ens upp när de ska fatta viktiga beslut.
Förmodligen inte.
Jag menar, jag tycker när man kollar på de här debatterna och sånt där som de brukar hålla i riksdagen, så är det emellanåt 10% utav dem. Ja, alltså 10% utav platserna då är fyllda. Och utav de 10% så är det hälften som sitter och spelar på sina mobiltelefoner.
Ja.
Vad gör resterande politiker?
Ja, nej, det är sjukt. Men jag tror vi avbryter det.
Ja, som började komma igång nu precis.
Ja, jo, men annars har vi nog snart en Wolander som sitter och gapar och skriker i radion istället, och det blir inget bra.
Aha.
Men ska vi säga här. Ja, som vanligt så kan ju folk skicka in nyhet, tips på nyheter eller ämnen som berör Småland till våran mail, och det är ju
smaland@nordiskradio.se.
Ja, och sen har vi ju en telegramgrupp också, och där är ju nr-smaland, va?
Ja, nr-smaland.
Ja. Och där, ja, kan du ju prata med oss som har varit med, som är med i radion, och skicka låtförslag, nyhetsförslag eller bara allmänt chatta ifall ni vill det. Det dör ju inte en fattig av, tänkte jag säga. Det lider ingen fattig av. Så men det var väl allt för den här gången. Då får jag väl tacka mina medarbetare idag.
Ja, tack själv.
Ja, tack.
Och tack till alla som har lyssnat.